Fabriksbygget i Iggesund började sålunda så den 1 juni, tog sin början den 1 juni 1914. Och det gällde från början att skaffa arbetskraft, att prestera ritningar så att bygget kunde både ta sin början och fortsätta, och att sedermera och att samtidigt anskaffa arbetskraft och entreprenör för byggnadskonstruktionerna i betong. Byggnadskonstruktionerna både i betong och tegel. Man var ju ändå i rätt hög grad influerad av tidigare byggnadskonstruktioner, det vill säga man istället för betonggrunder använde man i viss omfattning, åtminstone i viss omfattning, stengrunder av sten som utvalts för ändamålet. I stort sett vilar fabriken dock på betonggrunder. Det gällde här att åstadkomma att följa byggnadsverksamheten så att arbetarna icke behövde vänta på konstruktioner och anvisningar. Jag har från andra fabriker medfört en rad dugliga förmän med olika specialiteter. Vi hade också kunniga byggnadsarbetare som i stor utsträckning kunde sättas in på olika detaljer i arbetet.
Fanns de här arbetarna på Iggesund redan innan, eller var vi tvungna att föra dit
dem? Stordelen av dem importerades, men själva byggnadsarbetarna fanns i trakten och anskaffades ifrån och anställdes ifrån socknarna kring Iggesund. På den tiden, om man ser det från nuvarande förhållanden, vore ju förhållandena ytterligt primitiva. Byggnadsarbetare som tidvis uppgick till ett antal av 300-400 stycken logerades mycket primitivt i våningssängar i dels en gammal förrådsbyggnad benämnd rörverket, därför att man på sin tid hade avsett att bygga ett rörverk i anslutning till järnverket som skulle förläggas till dessa lokaler. Vidare hyrde vi en godtemplare lokal i norra delen av Iggesund och kunde i viss utsträckning även disponera mer eller mindre provisoriska bostäder. Samtidigt pågick givetvis byggnad av bostäder för de ordinarie arbetarna under ledning av en mycket skicklig byggnadsförband från, som fanns inom bolaget. Det, man koncentrerade sig här. Vid denna tid var det, ansågs det obetingat att arbetarna skulle disponera dels egen ingång och dels egen ingång och veranda och dels minst ett rum och kök med stora utrymmen. Så blev också förhållandet, även om dessa dessa bostäder har är mycket väl byggda, men har sedermera ytterligare tillbyggts och utbyggts för enligt vad man för närvarande anser som modernt och riktigt för fabriksarbetare.
De arbetare som kom för att bygga fabriken, kunde de beredas anställning i själva cellulosafabriken,
ja,
när den stod klar?
I viss, dock något mindre utsträckning, men en stor del av de tillkommande arbetarna kunde också beredas arbete.
Det behövdes ingen specialutbildad arbetskraft?
Jo, obetingat. Men det var lättare att utbilda på den tiden.
Jaha.
Vi hade ju kunnigt folk. Men, å andra sidan får man ju också erkänna att nu arbetare exempelvis just nu i nuvarande tider måste ha, att det är önskvärt att arbetare i nuvarande tider har en ökad erfarenhet och har särskilt förmåga att manövrera olika regleringsorgan för att hålla arbetet igång. Man kan å andra sidan konstatera att vid den tiden då timlönen för en vanlig arbetare rörde sig mellan 30 och 40 öre. Det var lättare att skaffa arbetskraft och även lättare att behålla den. Någon tid efter sedan, en stor fördel för Iggesund var att fabriken var belägen på kan ni koppla bort sånt här?
Ja, det här tar jag bort sen när jag skriver ut det, så det bryr oss inte om.
En stor fördel för Iggesund var att fabriken var så belägen att den kunde tillföras vatten med självtryck från en sjö, Iggsjön, belägen norr om Iggesund, belägen öster om Iggesund, nej väster om Iggesund, belägen väster om Iggesund. Och som framförallt hade ett utomordentligt klart och gott fabriksvatten, vilket var av stor betydelse. Från denna sjö ledde man en tub till fabrikerna, och från denna tub kunde vatten sedan med självtryck distribueras till olika lokaler. Iggesunds stora fördelar är just det mycket goda fabrikationsvatten som på så sätt kan tillföras industrin. Nu får vi vänta ett ögonblick. Den stora svårigheten när fabriksbygget började var dels att få utrymme, tillräckliga utrymmen för den arbetskraft som behövdes, men icke mindre att få få ett ordentligt kontor där man kunde arbeta och där man kunde arbeta och placera hela ridkontorsstyrkan. I första hand lyckades detta genom att man disponerade, att man när sommaren bröt in kunde disponera skollokaler som blivit fria. Strax och andra, då, mot hösten där skolorna återbörjade måste man skaffa nya lokaler, och vi flyttade då i första hand till det så kallade auditorium. En byggnad med en samlingslokal som skänks till bolagets arbetare av amiral Lindman vid hans avflyttning från bruket. I denna lokal var emellertid ytterst välbehövlig för sitt ändamål, och vi måste därför inom kort finna något annat. I Iggesund fanns vid den tiden en disponentbostad som byggts ut och moderniserats och som stått tom under 3-4 år efter disponent Midlings avflyttning. I denna lokal kunde vi nu efter mycket möda kunde vi nu övertyga disponenten Sörensen att det var nödvändigt för oss att disponera denna lokal till dess vårt kontorsbygge, som var under febrilt arbete, kunde färdigställas. Omfattande installationer gjordes för att man inte skulle skada lokalen i något avseende. Man lade in extra golv och skyddade väggarna genom plattor, genom plattbeklädnad. Och därefter kunde vi under ett års tid ha vår verksamhet inom den så kallade disponentvillan. Trafiken med fabriken gick relativt bra. Trafiken från kontoret till fabriken gick relativt bra, men vi hade dock ett litet hjälpkontor vid fabriken där man kunde förvara erforderliga ritningar bara. Punkt. Nu sätter vi punkten större. Iggesund var vid den tid då fabriksbygget tillkom en relativt isolerad plats. Det fanns ingen järnväg. Det fanns endast en relativt besvärlig landsväg till Hudiksvall. Endast på lördagar och söndagar förekom båttrafik från Hudiksvall till Iggesund med en liten omslup sylfid som var mycket anlitad. Punkt. Sätter punkt igen. Arbetsledningen vid fabriksbygget låg givetvis i första hand under min personliga ledning, men sedermera fanns en stab av verkmästare och förmän. Jag hade också till mitt förfogande en ingenjör från byggnadsfirman Atlas, Arcus, från byggnadsfirman Arcus, som hade kontrakt i fråga om betongkonstruktioner och därmed sammanhängande byggnadsarbeten. Punkt. Nu sätter vi skuld igen. höll sin egen ingenjör på platsen, ingenjören Blomberg, med vilken jag hade ett utomordentligt gott samarbete. Överhuvudtaget gick byggnadsarbetet mycket bra. Och såväl transporter som övriga viktiga frågor organiserades bekvämt och med mycket god vilja från ömse håll. Maskinerier för byggnadsarbetet som för installationerna transport av maskiner, kan man skåra på så där?
Ja,
transport av maskiner såväl för byggnadsarbetet som för installationerna skedde i stor utsträckning per båtledes med båt och pråm från Hudiksvall. Kom, nu stoppar vi det. Bästa maskiner anskaffades inom landet. Huvudleverantörer var bland annat Karlstads mekaniska verkstad, Hedemora verkstäder, Söderhamns verkstad med fler. Det verkliga är att arbetet i största utsträckning genomfördes med en timlön för ordinarie arbetare om 35 öre som successivt under med tiden höjdes till 40 öre. Några meningsskiljaktigheter av större omfattning förekom och icke, dock hade vi en cirka en månad lång strejk. Som förorsakades av genom agitation från en syndikalistisk klubb eller en syndikalistisk förening som bildats i närheten av Iggesund i samband med Ostkustbanebygget. Denna strejk resulterade i att arbetet fortsatte med bibehållen arbetslön. Denna strejk resulterade i ett arbete fortsatt med bibehållen arbetslön. Men kort efter höjde vi självmant lönen med 5 öre från 35 till 40 öre. I samband härmed bildades också en avdelning av närliggande fackförening av Sågverksindustriarbetarförbundet, som sedermera blev kvar på Iggesund och till dess den övergick till Pappersindustriarbetarförbundet. I början av 1916.
De arbetare som
arbetade inom järnverket, var de organiserade i? Arbetarna inom järnverket var tidigare organiserade och anslutna till motsvarande fackförening inom sitt sitt område. Några svårigheter förekommer icke heller på detta område. Sågverkets arbetare i Hudiksvall hade tidigare också anslutit sig till Sågverksindustriarbetarförbundet med dess jag hade hela tiden ett utomordentligt gott samarbete såväl med dessa föreningar, framförallt med deras ombudsman Strand, som med arbetarna i allmänhet. Som jag nämnde var Iggesund ett isolerat samhälle utan kommunikationer utåt, mer omfattande kommunikationer utåt. Nu trasslar jag in mig. Gör ni ingenting?
Nej.
Mer omfattande kommunikationer utåt. Detta tog sig också uttryck i en starkt lokal anda, som emellertid rubbades först i hög grad rubbades år 1918 till 1919 vid den nya chefens och överingenjörens ankomst, eller när den nya chefen när den nya disponenten och övriga för att tillträda sitt arbete. Efter denna tid var Iggesunds arbetare i stor utsträckning organiserade i kommunistiska eller vänsterbetonade organisationer, vilket ett förhållande som fortgick, som tyvärr fortsatte under praktiskt taget hela 1920-talet. Men som å andra sidan måste man erkänna att även dessa arbetare i stort sett, eller att förhållandet med dess arbetare i stort sett var det allra bästa. Det förekom dock vid ett par tillfällen vilda strejker som kunde innebära avtalsbrott, men lyckligtvis kunde avvärjas på relativt kort tid. Som tidigare nämnts var Iggesund en relativt obruten mark när det gäller jämförelse med industrin i landet i övrigt. Detta sammanhänger ju med dess isolerade läge. Så det fanns fortfarande, vid den tid fabriksbygget började, ett mycket stort antal familjer som endast disponerade ett kök som bostad. Jag nedlade under hela min arbetstid på Iggesund ett mycket stort arbete för att i första hand bereda alla arbetande rum och kök, ordentliga bostäder och rum och kök, men också sedermera kunna utöka deras bostadsutrymmen. också för att sedan kunna utöka deras bostadsutrymme. Järnbruksarbetarna hade i allmänhet redan rum och kök i tidigare anlagda bostäder. Och så var givetvis också förhållandet i Hudiksvall med sågverksarbetarna.
Det fanns ju ett sliperi också i Iggesund.
Jaha, arbetet, det är riktigt. Träsliperiet vid Iggesund uppfördes praktiskt taget omedelbart efter trävarubolagets förvärv av Iggesund och kunde igångsättas redan 1905 efter köpet av trävarubolaget ägde rum 1903 och träsliperiet kunde igångsättas redan 1905. Sliperiet var emellertid relativt omodernt och utbyggdes successivt under åren. Omodernt med en kapacitet av endast 15 000 ton våt beräkning. Men utbyggdes successivt under åren till i första hand dubbla kapaciteten och sedermera och ökade sedermera också något. Driften vid träsliperiet driften vid träsliperiet var i hög grad beroende av vattenföringen i strömmen och nedlades successivt först omkring år 1940.
Sysselsatte
sliperiet
många arbetare?
Ja, det har jag inte i huvudet, men då får jag tänka. 1, 2, 3. Vid sliperiet sysselsattes en arbetsstyrka om ungefär 20 man. 20-30 man. Sliperiet var ju beläget vid och kombinerat och i viss grad anslutet. Nej, sliperiet var ju beläget vid det så kallade pappersfallet och var i viss grad nej, ska vi inte säga. Sliperiet var ju beläget vid det så kallade pappersfallet och där det gamla pappersbruket som byggdes 1666 varit beläget. Eller varit legat kan vi ju säga. Mm. Ja, vi stoppar ett slag igen. Arbetet vid fabriksbygget fortgick lugnt och under mycket goda förhållanden. Arbetarna var utomordentligt intresserade av att såväl av konstruktioner och maskiner som av att det hela skulle gå så fort som möjligt. Tyvärr inträffade just hösten 1915 en svår kyla som med mycket tidig isläggning av farlederna. Detta i sin tur föranledde eller tvingade oss att i stor utsträckning transportera tunga maskiner per landsväg till Iggesund. Och det var säkerligen vi hade för detta ändamål en mycket god förman som kunde organisera och driva en sådan verksamhet. så transporterades till exempel stora sulfatkokare som vägde, hur mycket vägde de? Som vägde upp till 30-40 ton per landsväg. Och detta kunde endast, givetvis endast ske med användande av domkrafter och dyrbara domkrafter och vindskär. Men det var i och för sig en högst intressant transport. Så är det om vad vi transporterar. Vi transporterar på detta sätt kokare, ångpannor och betydande delar av torkmaskinen. Punkt. Och vi stryker av igen. Så som tidigare nämnts kunde fabrikationsvattnet tillföras fabriken direkt från en sjö, Viksjön, belägen cirka 20 meter över fabriksplanet. 20 meter kanske för mycket. Belägen cirka 15 till 20. Ja, vi säger 20 meter över fabriksplanet. Denna från denna sjö, vid denna sjö uppfördes sålunda ett tubintag, ett intag för en vattentub, och samtidigt genomgrävdes den ås där en ås vid sjön, så att en tub kunde ledas till fabrikerna. En tub med en meters diameter kunde ledas till fabrikerna för tillförsel av fabrikationsvatten. Från denna tub drog sedan mera rörledningar till olika platser där större vattenmängder behövdes. Fabrikens vattenbehov beräknades från början till cirka 60 kubikmeter per minut. Är det rätt? Jag måste tänka efter. Stryk. Det är från början till cirka 30 kubikmeter per minut. Man har, och har givetvis sedermera i avsevärd grad ökats. Så i för, ökat. En ny tub och även ett särskilt pumpverk har så småningom installerats under 1950-talet. Punkt, ny rad, själva byggnadsverksamheten hade jag i avsevärd grad uppdrag för att handlägga uppdrag för såväl sågverket som järnverket i samband med deras drift och i anslutning till disponent Sörensens önskemål. Ritnings- och konstruktionsarbetet för fabrikerna fortlöpte utomordentligt väl tack vare mina förnämliga medarbetare, ingenjörerna Georg Hellström och Olof Eriksson. Ingenjörerna Georg Hellström, Olof Eriksson och Ragnar Blomberg, vilka alla varit med vid tidigare fabriksanläggningar och därför hade stor erfarenhet och kunde lämna både snabba ritningar och anvisningar när så erfordrades. Punkt. Det har jag redan sagt, och i stort sett kan man säga att fabriksbygget fortgick lugnt och utan större svårigheter. Mm. Det har jag redan sagt, tror jag.
Ja.
Det, nu kan vi knäppa på. Mm. Det gällde här, att, bland annat, och kanske i första hand, att genomföra möjligast moderna installationer och att särskilt i fråga om sulfatfabriken kunna tillgodogöra värme, förbränningsvärmet från lutarna på ett effektivt sätt. Detta medförde i sin tur betydande konstruktioner när det gäller sodehus och därtill hörande installationer. Sålunda man baserade sig därför i hög grad på därför att disponera dels möjligast skickliga murare och konstruktörer och murare och konstruktörer och även murare av när det gäller eldstäder och eldstadskanaler. Men sådana hade vi lyckligtvis god tillgång med erfarenhet från tidigare fabriksanläggningar. Punkt. Nu kan vi stå här. Det är ingenjörer och förmän som gjorde goda insatser vid fabriksbygget vill jag i första hand nämna dels ingenjörerna.
Ja, men bara till namnet, det kanske vi kunde höra lite mer om.
Dels ingenjörerna Hellström och Eriksson. Bara Hellström blev specialist på fabriksinstallationer och rörledningar och allt vad där tillhör. Men också, och inte minst, när det gällde utmurningar av eldstäder och rökkanaler och dylikt. Man kunde, när Hellström granskat en ritning, kunde han återlämna en ritning i form av en blåkopia, kunde han återlämna den såsom en praktiskt taget rödfärgad ritning. Så många ändringar hade han funnit och föreskrivit. Eriksson var i sin tur i hög grad träkonstruktör och specialist på transportanordningar med allt vad där tillhör. Som byggnadsritare nämner jag speciellt
Blom.
Ragnar Blomberg, som varit med vid praktiskt taget samtliga, vid alla mina tidigare byggen. Punkt, nu kan vi stoppa slag. En utomordentlig byggnadsförman var Henning Fransén, som varit limmanemontör hos firman Nordström och Company. Men sedermera från och med Kalix följt mig till alla olika fabriksanläggningar och tjänstgjort som byggnadsförman. Och därvid tjänstgjort som en ovärderlig byggnadsförman. Franzén stannade till sist som förman vid Sandarne sulfatfabrik efter att ha varit med vid praktiskt taget samtliga de övriga. Punkt. Nygal. Rapporter över byggets gång lämnades till styrelsen för vid deras ordinarie sammanträden ungefär var tredje månad. Det här är saker som får klippas in på olika ställen.
Ja, just det.
På grund av det samtidigt pågående världskriget var efterfrågan på järn från järnverket mycket intensiv. Och det tog det varit och åren 1915 till 1920 tog det ha varit den mest intensiva, tog det ha varit i hög grad tror det har varit av största betydelse för Iggesunds produktion och praktiskt taget den enda gång när samtidigt båda masugnarna drev oss. Men man ska inte skriva det här så som med arbetet på fabrikskonstruktionerna bedrevs också experiment, försöksarbete i rätt stor utsträckning för att stabilisera de nya metoder som vore avsedda att genomföras. För att få fram och stabilisera de nya metoder som vore avsedda att genomföras vid fabrikationen. Hit hör exempelvis, eller detta kunde detta underlättades i avsevärd grad genom att samtidigt olika installationer genomfördes vid de fabriker som jag tidigare konstruerat och byggt. Punkterna. Stäng ordna.
Ja.
Under min arbetstid i Iggesund, när fabrikerna konstruerades och byggdes, hade jag ett livligt umgänge med de herrar, eller med Strömbacka, med de herrar som tidigare haft konnektion med, ska vi inte säga, hade jag ett livligt umgänge med exempelvis disponenten Bovallius vid Strömbacka och hans skogschef Ossian Tigerström, som båda hade ett mycket stort intresse av fabriksbygget och kanske ej minst av tanken på att en gång inkorporeras med Iggesund. Detta umgänge ledde bland annat till att jag fick en klar uppfattning om den virkesbrist som förelåg för Iggesunds bruk och de möjligheter som skulle finnas om man kunde återförvärva Strömbacka med dess förnämliga skogsmarker.
De
tack
hade väckt
det
så pass tidigt redan.
Ja, den tanken fanns långt förut.
Jaha.
Nu ser fru Bursell att här kommer det en hel del saker in som man sen får klippa in och sätta på olika ställen.
Ja, ja.
Under byggnadstiden rådde ju pågick som bekant första världskriget med alla därav föranledda svårigheter. Såväl för företag som för det vid företaget anställda. Den svårighet som, eller särskilt gjorde sig bristen på elektrisk kraft och belysning st- starkt gällande. Och detta gäller icke endast bolaget såsom sådant och dess arbetare, utan också den i trakten bosatta befolkningen. Punkt. Disponenten Sörensen hade ett starkt medlidande såväl i första hand med jordbruksbefolkningen och sina gamla leverantörer ute i det, och de gamla leverantörerna till bolaget ute i de olika socknarna kring Hudiksvall. För att hjälpa dem dessa svårigheter planerade han tillsammans med mig och den gamle flottningschefen Lundberg vid Ljusnäl en belysningsanläggning som baserade sig på det befintliga bolaget tillhöriga vattenfallet vid Frigesund. Lundberg konstruerade och vi byggde en kraftstation vid Frigesund om cirka 50-60 hästkrafter, från vilken vi sedermera kunde draga högspänningsledningar genom ej mindre än 7 socknar i norra Hälsingland. Till dessa högspänningsledningar, detta arbete genomfördes under, nej, till dessa högspänningsledningar anknöt oss sedermera transformatorstationer, transformatorstationer ej mindre än inemot 30-40 stycken, 40 transformatorstationer, från vilka i sin tur serviceledningar kunde utdragas inom de olika områdena. Jag tror att det var mer än 40, vi får försöka undersöka det. Hela denna anläggning utfördes under året, när slutade världskriget?
18.
Under åren 1918-1920. Ja, den började tidigare förstås. Under åren 1917 till 1920. Och blev mycket uppskattad av de som därigenom kunde erhålla både belysning på sina gårdar, både lyser på sina gårdar och icke minst elektrisk kraft för jordbruk och tröskning, jordbrukströskning med mera. Har vi haft det här på?
Det står på nu, ja.
Överhuvudtaget blev bolaget, var och blev bolaget genom dessa sådana åtgärder i hög grad uppskattat och populärt i trakten. Nu sätter vi stopp och slår. Dessa intryck föranledde från min sida ett livligt intresse för förvärv av Strömbacka. Och punkt. När jag blev disponent för Iggesund var också en av mina första åtgärder att uppsöka amiralen Lindman såsom verkställande direktör för Strömbacka bruk och försöka att med honom överenskomma om förvärv av Strömbacka, Moviken och Hällingsfors med därtill hörande mycket förnämliga skogsmarker. Amiral Lindman, som Amiral Lindman hade som förtroendeman för familjen Tam, hade som förtroendeman för familjen Tam förhandlat med, på sin tid förhandlat med Middling, med disponent Middling, om Middling när trävarubolaget första gången, när trävarubolaget 1903 förvärvade Ingesunds bruk och på så sätt ville trygga tillgång på råvara för sina sågverk. Punkt. Nu vidare ett ögonblick.
Mm.
Dessa funderingar ledde till att jag redan på hösten 1921, efter mitt tillträde till verkställande direktörsbefattningen vid Iggesund, uppsökte amiral Lindman för att förhandla med förfrågan om han vore villig medverka till att trävarubolaget, att Iggesund, eller att trävarubolaget finge återförvärva Strömbacka bruk med tillhörande skogsmarker. Amiral Lindman ställde sig mycket välvillig till förslaget. Han hade ju under mer än ett decennium förvaltat Iggesunds bruk, och han kände väl till förhållandena där. Han såg med punkt. Han hade emellertid då förhandlat med disponent Lundqvist på Ströms bruk om en fusion mellan Ströms bruk och Strömbacka. Dessa underhandlingar ledde emellertid icke till resultat. Dessa underhandlingar som baserade sig på ett utbyte av handlingar rörande bolagens verksamhet, rörande de olika bolagens verksamhet, och med förbehåll för att och var det ett förbehåll gjorts att om enighet icke kunde vinnas, de olika företagens intressenter icke skulle försöka att förvärva aktier i det andra företaget. Punkt. Nu ska vi vidare ett ögonblick. Förhandlingarna med amiral Lindman om bolagets förvärv av Strömbacka upptog oss sålunda redan på senhösten 1921 och fortsatte under året 1922 genom utbyte av affärshandlingar rörande de båda företagen. Det visade sig härvid att trävarubolaget ganska systematiskt disponerat över de skogar som ursprungligen tillhörde Iggesund. Punkt. Förhandlingarna blev ganska långdragna då det givetvis gällde på ömse sidor att få fram så riktiga värden som möjligt på såväl skogsmark som industri. I början av februari 1900, i början av februari 1922 meddelade amiral Lindman förhandlingarna pågick under hela 1922. Jag sammanträffade flera gånger med amiral Lindman och diskuterade läget. Punkt. I början av februari 1922 Jag var 17 år så jag kan inte få fram en trea. I början av februari 1923 meddelade amiral Lindman att han vore beredd att nu upptaga slutgiltiga förhandlingar rörande möjligheterna för Iggesund att förvärva Strömbacka. Dessa underhandlingar ledde till, eller han framlade, nej, han var alltså beredd att mottaga mig. Och vid vårt sammanträffande framlade han ett skisserat förslag till bolagets förvärv av Strömbacka. Detta förslag blev föremål för fortsatta diskussioner, men innebar nog redan från början en praktisk möjlighet, en faktisk möjlighet för Iggesund att förvärva Strömbacka inom en till ett enligt vår uppfattning någorlunda rimligt pris. Punkt. Vid påsktid, ja, någorlunda rimligt pris, ja. Vid påsktiden 1922 sammanträffade jag med amiral Lindman på Strömbacka, och vi kunde därvid enas om en bas för Iggesunds förvärv av bolaget. Som i punkt. Denna bas innebar för Iggesunds del ett betalningsansvar inklusive pensioner till arbetare med mera om cirka 8 miljoner kronor. Punkt. Vid denna tid, därmed hade frågan avancerat så långt att den kunde föreläggas Iggesunds styrelse, att den kunde föreläggas de båda bolagens styrelser. För Iggesunds del innebar det har jag faktiskt skrivit det här sen, så det kan vi sätta in sen och ta er.
Jaha.
Du stänger det åt lite så.
Ja.
Köpeavtalet träffades sålunda i början av maj 1922. Nej, i början av maj 1923. Och ett villkor var ju därvid att man kunde förvärva åtminstone 70% av samtliga aktier i Strömbacka. Amiral Lindman, såsom förtroendeman för familjen Tam som ägare till Strömbacka bruk, utsände ett cirkulär härom till företagets aktieägare, och det visade sig att praktiskt taget 100% av delägarna godkände förslaget. Vi hade haft anledning befara att Strömsbruk på basis av den tidigare överenskommelse som träffats mellan Börsbaton Lundqvist och amiral Lindman skulle vålla svårigheter för köpet, men så blev icke förhållandet. Jag tror inte att vi går djupare in i det. Förvärvet av Strömbacka innebar för Iggesund en utomordentlig tillgång som i sin tur möjliggjorde att bolaget kunde dels avbryta, dels avstå från att avverka mera. Nej, nu får vi stryka lite. Förvärvet av Strömbacka innebar för Iggesunds del, vi sätter igång så igen, innebar för Iggesunds del att bolaget dels förvärvade en betydande, betydande reserv i skogstillgångar på de skogstillgångar punkt. Strömbacka disponerade ju över 30 000 hektar av den mest förnämliga skogsmark i Hälsingland, skogsmark i Hälsingland och Härjedalen. Huvudsakligen i Hälsingland. Bolaget kunde därmed avbryta, kunde därmed lägga ned, men det kunde därmed avstå från att avverka mera, avverka några större kvantiteter på Iggesunds bruks skogar, på det gamla Iggesunds bruks skogar, som ju redan under tiden 1903 till 1922 blivit hårt avverkade. Man övergick vid Iggesund till att i största utsträckning spara den egna skogen och istället köpa virke. Men fick härvid genom förvärvet av Strömbacka en god reserv som kunde tillgripas när, om och när så erfordrades. Ja, nu väntar vi ett ögonblick. Backaköpet innebar för Iggesunds del en avgjord vändpunkt på så sätt att man kunde, att man nu kunde våga sig på en successiv utvidgning av cellulosafabriker och sågverk. Så blev också förhållandet och produktionen vid Iggesund. Och genom moderniseringar och nyinstallationer kunde produktionen vid Iggesund successivt öka under de följande decennierna. Så som framgår av ett följande punkt.
Ja.
Nu är frågan den först. Jaha. Jag ska stoppa ett litet tag så jag får plocka fram det jag ska ha till det. Nu anställde sålunda vid av trävarubolaget för uppförande av de båda fabrikerna. Eller kanske rättare den kombinerade sulfit- och sulfatfabriken vid Iggesund. Och detta arbete tog, så som tidigare nämnts, sin början i juni 1915. Det har jag ju talat om förut.
Vi kom in lite grann på arbetet förra gången.
Ja. Båda konstruktions- och byggnadsarbetet fortgick med stöd. Men det har jag sagt.
Ja, det tog vi nog med förra.
Vi stoppar ett slag då.
Ja.
Får vi se hur fatfabriken, arbetet bedrevs med största skyndsamhet och fabrikerna kunde successivt igångsättas på beräknad tid. Sulfatfabriken vid Iggesund i november 1921, i november 1916 och sulfitfabriken i februari 1917. Båda fabrikerna arbetade från början mycket tillfredsställande och med beräknad produktion. Vissa betydande svårigheter vållades emellertid av det då ännu pågående första världskriget, som försvårade anskaffande såväl av maskiner och material som också erforderliga kemikalier. för kemikalier för drift och igångsättning. Sulfitfabriken vid Iggesund kompletterades. Kompletterades 1921 med en sulfitspritfabrik. Något som ungefär samtidigt ägde rum vid ett flertal sulfitfabriker. Tanken med dessa, avsikten med dessa anläggningar var givetvis i första hand att tillgodogöra de biprodukter som funnits, de sockerarter som funnits i avloppsrutarna, men också att på så sätt kunna få fram ett acceptabelt motorbränsle för drift av, särskilt för försvarets räkning. Punkt. Stopp. Det är bara frågan om att få någon syssla. Cellulosafabriken vid Iggesund arbetade från början mycket tillfredsställande och lämnade och produktionen blev väl den beräknade. Sålunda, men så det ska stå här, blev väl den beräknade punkt. Omedelbart efter uppgörelsen om disponent Sundblads, eller ingenjör Sundblads anställning som verkställande direktör i Iggesund, genomförde han på i början av sommaren 1915 en inspektion av företaget. Sådant befann sig efter disponent Nilsson och hans överingenjör lämnat sina befattningar. Resultatet av hans besiktning av anläggningen av företaget eller av de olika anläggningarna framgår av en relation till ett styrelsesammanträde i Iggesund den 2 augusti 1918. Jag citerar ur denna relation. Nu har vi stoppat.
Det gör ingenting om
man snurrar och går. Med hänsyn till den relativt utförliga redogörelse för fabrikernas tillstånd som nyligen lämnat styrelsen. Den ska finnas här. Som nyligen lämnat styrelsen. Med hänsyn till den relativt utförliga redogörelse för fabrikernas tillstånd som nyligen lämnat styrelsen är av tillkallade sakkunniga. Det var Magnusson och Leind. Torde det vara onödigt, det är citationstecken på det här, att för Iggesund, att för dagen ingå på en mera detaljerad redogörelse häröver. Det må endast ytterligare understrykas att fabrikerna befinner sig i ett oförklarligt och otillåtligt vanvårdat skick. Och sen skulle ni nästan kunna skriva in, men det är lika vad jag läser kanske.
Ja.
Orsaken härtill har enligt den nuvarande arbetsledningens uppgift varit brist på materiel och i vissa fall rent av förbud mot nödvändiga reparationer, vilket i sin tur framkallat liknöjdhet och slapphet hos personalen. Och inom parentes och väl även hos ledningen. Vissa för fabrikationen så väsentliga delar, speciellt anordningar för indirekt kokning i sulfitkokeriet, har till och med fått fullständigt förfalla och därefter bortdragits. Härigenom har i sin tur åstadkommits en nedgång i produktionen som medfört avsevärt ökade tillverkningskostnader och även försämrad kvalitet. Enligt en ytterst preliminär överslagsberäkning torde kostnaderna för de nödtorftiga reparationer och materialanskaffningar som erfordras för att sätta fabrikerna i stånd kunna beräknas till cirka 150 000 till 200 000 kronor. Varav hälften i arbetslöner och hälften i materialkostnad. De arbeten som sedermera ytterligare erfordras torde kunna anstå tills fabrikationen kommer igång för att då successivt och direkt debiteras tillverkningskostnaderna. Utredningen baserar sig på en av arbetsledningens lämnade direktiv gjord sammanställning som utarbetas i största hast. Varför kostnadssiffrorna angivas med all reservation. Punkt. Av bifogade bilagor framgår tillverkningskostnaderna vid fabrikerna baserade på uppnådda resultat till och med mars 1921. Jämförda med motsvarande kostnader efter fabrikens igångsättande samt tillverkningskostnaderna efter för dagen gällande råvarupris under samma förutsättningar. Här framgår att oberäknade räntor och allmänna omkostnader, tillverkningskostnaderna efter reparationerna börjar bliva cirka 30-40 kronor lägre per ton massa än även vid nu gällande råvarupriser, samtidigt som produktionen ökas till beräknad kapacitet. Denna relation fortsätter med angivande av dels av vissa maskinkostnader, vissa kostnader för maskiner som måste anskaffas eller repareras, samt också kostnader, en beräkning av kostnaderna för anskaffande av nödiga råvaror för driften, såsom svavelkis, svavel, glaubersalt, kalksten, sten och framförallt stenkol. Av det till fabrikerna under flottning befintliga stora vedlagret föreslås att under alla förhållanden så mycket landrullas att vedupplaget fylldes för att veden ska torka och ej förfaras, samt att erforderlig reserv finnes för den händelse marknadsläget motiverar en utökad produktion. Punkt. Nu stoppar vi inte ögonblicket. De huvudsakliga skadorna på cellulosafabrikerna som vållat nedgång i produktion omfattar i första hand sodahus, kisugn och ångpannehus och ångpanneavdelningen. Sodahus, kisugn och ångpanneavdelningen. Jag sa sodahus, det ska vi säga. Sodahus och inlunstningsanläggning. Det märks på det där nu då.
Ja,
sodahus och inlunstningsanläggning samt givetvis också en omfattande rengöring och upprustning i samtliga avdelningar. Till relationen är fogad en kostnadsberäkning för en beräkning på beräkning av tillverkningskostnader för sulfit och sulfatcellulosa samt också slipa för slipmassa. Vidare föreligger en beräkning av erforderligt virkesbehov för vintern 1921-1922. Tankegången var nu att man skulle i första hand på grund av avsättningssvårigheter hade ju produktionen delvis legat nere, men i slutet av i början av oktober 1915 kunde driften återupptagas vid båda fabrikerna. Det visade sig också att den beräknade kostnaden för fabrikernas iståndsättande, 200 000 kronor, i någon mån överskridits och den torde ha rört sig om sammanlagt cirka 250 000 kronor. Nu stoppar jag ett ögonblick. Som tidigare nämnts tillträdde Ingenjör Sundblad, nu är vi med igen, i befattningen som verkställande direktör i Iggesund omkring maj 1900, maj-juni 1915, samtidigt som fabriksbygget, nej vänta nu, i maj-juni 1915, då var jag verkställande direktör, då hade Nilsson lämnat, alltså i maj-juni 1921. Hans första åtgärd, förutom nyss citerade relation rörande läget i fabrikerna, blev då att undersöka om och vilka åtgärder som vore mest önskvärda. Hit kan redan under 1921 upptog direktör Sundblad sålunda för förhandlingar rörande möjligheterna att tillgodogöra Nianfors skogar. Dessa skogar hade under en följd av år varit avskurna eller varit icke kunnat exploateras på grund av att avverknings- och utkörningskostnader skulle ställa sig allt för höga. Förutsättningen för tillgodogörande av Nianfors skogar var därför att man kunde återupptaga eller att man kunde flotta virket från Nianfors skogar genom flottning överföras till Dellarnes vattendrag och på så sätt komma till Iggesund. I samråd med ingenjören Turesson, med ingenjören kaptenen vid väg- och vattengraskåren Elis Turesson, uppgjorde Ingenjör Sundblad förslag till en ny flottled från Nianfors. Och denna flottled från Nianfors var vid virkets flottled från Nianfors punkt. Denna flottled hade tidigare den flottled som tidigare funnits hade avvecklats på grund av opposition från jordbrukarna i Njutdalens socken, som Njutångersocken som företaget omfattade rensningsarbeten och rensnings- och dikningsarbeten för, som med statshjälp företaget omfattade diknings- och dikningsarbeten för att kunna undvika skördeskador genom vattenöversvämning. I samråd med Turesson kunde man ju reglera avloppet från flottningen från flottningen i Nianån. Det står ju inte sagt Nianån förut. Från flottningen i Nianån från flottningen i Nianån. Så att vattenöverskottet upptogs i en sjö, i en större sjö vid flottledens eller ungefär mitt på flottleden, nej, vid en större sjö ovanför Iggesund. Och därifrån vilken det sedan med en keratbana, KERAT, keratbana överfördes till Dellarnes vattendrag. Lantbönderna i Njutånger som väntat sig betydande skadestånd i samband med att flottningen skulle återupptagas och som tidigare kunnat åberopa en gammal bestämmelse om förbud för dämning i Niansjöarna. Och så en opposition ifrån bönderna.
Ja.
Och som punkt. Tack vare regleringen av den nyss nämnda sjön, Holsjön heter den, Holsjön, kunde man helt och hållet fixera den avrinningen, ökade avrinning som vållades av flottningen. Och på så sätt helt undvika några skadestånd till bondebefolkningen. Bolagets finanser vore givetvis vid denna tid mycket ansträngda om man ville i störst möjligaste mån undvika nybyggnader som kunde medföra ökade kostnader. Det lyckades emellertid. Sedan flottleden från Nianfors anlagts kunde man nu utan någon ökad kostnad tillföra sågtimmer och pappersved från Nianskogarna till företagets industrier. Som där lyckades ordna så att de nödhjälpsarbeten som vi denna tid bedrev oss av statsmakterna med statsstöd bedrev oss på olika platser i Norrland och att också och även kom att omfatta anläggandet av Nianån flottleden vid Nianfors. Punkt. Nu vilar vi ett ögonblick. En annan större fråga som var av största betydelse för bolaget var ju, som tidigare nämnts, förvärvet av Strömbacka. Detta förvärv möjliggjorde också en successiv utbyggnad av fabrikerna. Sedan man på så sätt tryggat en avsevärd del av råvaran för tillverkningen. Punkt. I början av I början av 1921 anställdes en ny driftsingenjör vid för cellulosafabrikerna, Aron Ormel, som under många Ormel. Ormel var en mycket dugande ingenjör som i sin tur kunde genomföra avsevärda rationaliseringar i fråga om drift och arbetskostnader. Samtidigt anställdes också en ny järnvägsingenjör, ingenjören Bertil Åström, som under flera år förestod järnverket. Ja. Båda dessa ingenjörer, jag vet inte om jag ska skriva om det här, men vi kan ju skriva det och sätta parentes om.
Ja.
Båda dessa överingenjörer vore mycket skickliga och i hög grad intresserade av att medverka vid en rationalisering av fabrikationen, av såväl cellulosafabrikationen som järnverkets produkter. Bolagets förutvarande skogsförvaltare för Svegs, för Härjedalsdistriktet. Ja, vad heter han i förnamn? Eriksson heter han, men han kommer nog fram här. Vi ska läsa den rörande tillkomsten av Nyhavns slott. Det föreligger en särskild promemoria. Den skulle fru Bursell kunna skriva av förstås. Men det kanske även nu är roligare att få den dikterad.
Ja, det är vilket som. Annars kan jag skriva av den sen och foga till den kanske.
Ja, den finns här i första delen. PM beträffande Nyhavns slott. Men jag kan naturligtvis läsa den. Men då blir det... Ska det vara klockan?
Klockan är
20:12. 20:12, ja, vi ska få mat klockan 1, tänkte jag.
Jaha.
Då far vi hem. Men vi, om fru Ursel har tid så tror jag vi dikterar lite till sen.
Ja då, jag har tid.
Det var det jag skulle säga, att Iggesunds bruk har under hela sin, eller under åren 1915 sträck 1955 haft ungefär fyra styrelsesammanträden per år. Till varje styrelsesammanträde har verkställande direktören utarbetat en promemoria kallad relation rörande tillstånd, rörande drift, försäljningar, tillstånd och allt med mera, åtföljda av kalkyler. Dessa relationer, ungefär fyra varje år, har bundits i särskilda band, och det finns sålunda en fullständig utvecklingshistoria för bolaget från 1915 till 1955 samt även därefter, då den efterföljande verkställande direktören Lars Sundblad har fortsatt med arbetet med relationerna. Tar vi med det?
Ja, det är med.
Det är med det, ja.
Var det 1921 det började?
Det var 1921.
Ja, Dr. Sundblad sa 1915, men vi kanske ska ändra det.
Ja, på sätt och vis. Ja, därför att jag var ju borta från 1918 till 1921.
Ja.
Men å andra sidan, ja, de fick inte sådana där relationer för 1921. Men vi kan ändra det. Under byggnadstiden lämnades överlämnades till styrelsen successivt redogörelse för byggnadsarbetets fortgång. Det fick de också. Ja, då frågan den, vad vill vi? Det blir alltså, det kommer inte in i någon kronologisk följd.
Nej, jag får placera om det.
Sidan 2. Stixén nämner de svårigheter som förelegat för tillgodogörande av klenvirke och toppar och som i sin tur föranledde tillkomsten av cellulosaindustrin som kunde tillgodogöra dessa klenare dimensioner. Emellertid bör ju här anmärkas att dessa dimensioner tidigare disponerats för kolning och så, det vill säga framställning av träkol för järnindustrin. I och med att ökade möjligheter yppade sig under 1800-talet för framställning av koks ur stenkol kunde denna koks disponeras för järntillverkning och varigenom värdet av klenvirket på så sätt fick en användning innan cellulosaindustrin kom till. Det bör stå det. Vid Strömbacka bruk, det kan vi lägga till, vid Strömbacka bruk kolades vid Strömbacka bruk framställdes på så sätt betydande mängder träkol som i sin tur användes för framställning av tackjärn för vallontillverkning och samt tackjärn för tillverkning av vallonjärn och annat smidesjärn. Sen kommer hela denna stixénska historia, den kommer in här. Sid 9 på stixén. Jag tror inte det var något större, vi ska se om det var något större ändring för. Ja, vi ska säga. Det här konceptet, det här kommer att tryckas efter den här. Jag tror att det är tillräckligt så. Sid 9, ingenjör Sundblad anställdes som överingenjör vid Iggesunds cellulosafabriker. Men förbehöll sig samtidigt rättighet att konsultera för andra fabriksanläggningar. Sådana fabriksanläggningar vore exempelvis Skoghalls sulfatfabrik vid Uddeholm, för Uddeholm, konstruktion och uppförande av Skoghalls sulfatfabrik för Uddeholmsbolaget, konstruktion och uppförande av Sandarnes sulfatfabrik för Bergvik-Ala aktiebolag. Konstruktion och arbetsledning för uppförande av Björneborgs pappersbruk i Finland. Det ska inte vara arbetsledning där, det ska vara konstruktion och konsultation för uppförande av Björneborgs pappersbruk i Finland.
Jag tror jag måste be att få vända på bandet nu.
Så som framgår av redogörelsen på annat håll i förarbetet till denna historik lämnade ingenjör Sundblad sin befattning, överingenjör Sundblad sin befattning vid Iggesund i november 1918. Under åren 1919 och 1920 leddes Iggesund av disponenten Nilsson, och en närmare redogörelse för hans insatser och svårigheter lämnas i samband med återfinnas i styrelseprotokollen från under åren 1919 och 1920 fram till våren 1921, då ingenjör Sundblad återvände till Iggesund, då disponent Nilsson avgick och ingenjör Sundblad återvände till Iggesund som en verkställande direktör. Vi har tidigare redogjort vid denna tidpunkt, medio av 1921, undergick Sverige en omfattande ekonomisk kris som i sin tur vållade att industrin i stor utsträckning nödgades begränsa sin produktion och begränsa sin produktion vid cellulosafabrikerna vid Iggesund låg arbetet helt nere från våren 1921. Driften hade, så som tidigare berörts, i stor utsträckning varit störd av strejker och flera strejker och de kommunistiska idéerna hade i stor utsträckning gjort sig gällande inom den tidigare kloka och förståndiga kretsen av arbetare vid Iggesunds bruk. Så ungefär kan man väl säga. Ingenjör Sundblad, vid nyss berörda inspektion av de olika verken kunde Ingenjör Sundblad sålunda tyvärr konstatera att ett flertal av hans gamla vänner bland arbetarna övergått till den kommunistiska åsikt som gjort sig gällande under disponent Nilssons tid. Det tog dessa idéer suttit i det längsta kvar hos arbetarna ända fram till slutet av 1920-talet. Vilket är ganska märkligt. Under Ingenjör Sundblads verksamhet som överingenjör har arbetarstammen varit utomordentligt god. Och samarbetet mellan arbetsledning och arbetare har varit det allra bästa. Varit det allra bästa utan vare sig strejker eller meningsskiljaktigheter av större omfattning. Då Ingenjör Sundblad lämnade Iggesund 1918 uppvaktades han av arbetarna med en hedersgåva som något som för den tidens förhållanden var ganska unikt. Det kan man ta med. Det får vi se om vi får in det. Ja, det här är Nianons flottled. Som sagt, den tror jag ni får ta ur den här boken.
Ja.
Jag är beredd att, eller också kan ni låta någon annan diktera på band. Det är inte så mycket. I den första relationen till styrelsen, daterad 2 augusti 1921, återfinns redogörelse för tillkomsten av Nianons flottled. Det är bättre att jag dikterar den sedan, eller att ni får någon som dikterar, slipper ni bära hem den här boken.
Ja.
Torvekrogen. Det är lunch klockan 1. Jag hoppas att fru Bursell klarar sig till dess.
Det ska jag väl göra.
I den första relationen som sålunda förelåg vid styrelsesammanträdet den 2 augusti 1921. Ja, där återfinns de här papperna. Det kanske inte ska upprepa för det har ni sagt. Jag stryker det där. I denna relation återfinns sålunda ett flertal nya frågor till vilka man direktör Sundblad återupptog redan från sitt tillträde till befattningen som verkställande direktör 1921 ett flertal större frågor som av olika anledningar varit vilande. Här till hör i första hand de möjligheter som kunde föreligga. Att, nej, vid denna tidpunkt var, står det på,
jaha,
i denna tidpunkt var, det klipp bort det då, i denna tidpunkt var Ostkustbanefrågan mycket aktuell, och verkställande direktören i Ostkustbanans aktiebolag Lagergren, K. Lagergren, hade att övervinna mycket stora svårigheter för att kunna finansiera byggnaden av banan. För att underlätta anskaffning av kapital för banbygget underlättades emellertid i hög grad därav att man kunde träffa överenskommelse med lokala industrier, i första hand Ljusne Voxna och Bergvik Ala, rörande bandelen Söderhamn Ljusne, varigenom Ljusne kunde erhöll förbindelse med stadsbanenätet eller med järnvägsnätet i landet. Direktör Sundblad, eller även för Iggesund, var denna fråga utomordentligt aktuell, men den hade blivit skjuten åt sidan på grund av svårigheterna att anskaffa erforderliga medel. Direktör Sundblad kunde nu genom efter förhandlingar med major, han var väl major, med direktör Lagergren kan vi säga, med major Lagergren enas efter förhandlingar med major Lagergren enas om ett förslag till byggnad av bandelen Hudiksvall Iggesund, varigenom så, vilket givetvis i hög grad skulle underlätta för Iggesunds bruk, såväl tillförsel av material, av maskiner och material, framförallt transport av sågavfallet från Hudiksvallssågen till cellulosafabriken i Iggesund. Då bolaget vid denna tidpunkt hade utomordentligt stora svårigheter att anskaffa medel, penningmedel, och de möjligheter som kunnat föreligga härför absorberats av Strömbackaköpet, gällde det att finna en möjlighet för likvid in natur, eller för bidrag till kostnaderna för bandelen Hudiksvall-Iggesund genom naturaleveranser. Redan i slutet av förelåg sålunda ett preliminärt avtal med Ostkustbanebolaget, enligt vilket bolaget åtog sig att utföra bandelen att genomföra bandelen på Hudiksvall Iggesund. Bolaget skulle här för detta ändamål teckna ett belopp i bolaget till bolagets aktiekapital, ett belopp om 300 000 kronor för då i snacksen. I form av aktier i bolaget. Dessa 300 000, ja, det belopp om 300 000 kronor i bolagets aktiekapital. Dessa 300 000, vi ska se vad här. Sättningen för bandelen, tillkomsten av denna bandel var att bolaget skulle utöver tidigare i Ostkustbanan tecknade 200 000 kronor teckna ytterligare ett belopp om 350 000 kronor. Vilket skulle erläggas genom leverans av slipers för slipers från bolagets skogar även som byggnadsvirke för uppförande av stationsbyggnader med mera, allt till och slutligen ett grustag vid Iggesund. Allt beräknat till ett belopp, till nyssnämnda belopp om 350 000 kronor. Styrelsen godkänd en preliminär överenskommelse träffades mellan direktör Dagergren och ingenjör Sjöndal. Och denna som sedan, och uppgörelsen godkändes sedermera såväl av Ostkustbanebolagets styrelse som Iggesundsbruk, som styrelsen för Iggesund. Mm. 22-23 utför leverans av slipers för ett belopp av 350 000 kronor. Dels också ett grustag beläget i bolagsmark i Iggesund, värderat till 32 000 kronor. Samt sedermera, samt där ytterligare trävirke för stationer med mera. Inom ett belopp av 50 leveranser av trävirke för stationer med mera. Alltså, det står faktiskt inte angivet det här hur mycket det var. Kostnader komma erforderliga kostnader för nödiga komma kostnader för erforderliga stickspår med mera vid Iggesund som kalkyleras till cirka 100 000 kronor. Bygget igångsattes omedelbart och bandelen kunde invigas för godstrafik. Såväl för person som godstrafik i slutet av år 1922 eller vid årsskiftet 1922-1923 kanske vi ska säga. Jag ska se om det står något om tiden här. Banan i sin helhet var färdigbyggd i slutet av år 1920 eller vid ungefär var färdigbyggd under 1928. Och tillkomsten av bandelen Hudiksvall-Iggesund innebar betydande fördelar för Iggesunds bruk. Förutom nyssnämnda leveranser. Innebar betydande fördelar för Iggesunds bruk. I första hand genom sågavfallets tillgodogörande vid cellulosafabrikerna. Olika relationer, i de relationer som nyss berörts återfinner man i över hela linjen betydande eller mycket återfinner man över hela linjen kalkyler, omfattande kalkyler och rörande tillverkningskostnader för cellulosa och trävaror samt vidare cellulosa och trävaror samt även som för råvaror som kunde tillföras bolaget under den tid sjöfarten var stängd. Det var det. Nu frågar jag vad vi ska ta. I relationen återfinns också för varje gång en överslagskalkyl rörande bolagets ställning, inflytna medel och beräknade utgifter. I varje relation anges också varje relation omfattar sålunda en överblick över bolagets rörelse, varav också framgår erforderlig anskaffning av råvaror och timmer. Dels av råvaror utifrån, dels av råvaror av olika slag såsom svavelkis, som stenkol, svavelkis med mera. Det där är illa. Där skulle man nog ha sagt lite mer om. Stenkol, svavelkis, kalksten etc. Det ska finnas i den här. Jaha. Man kan också konstatera hur som järnvägsdriften, hur som planerna för övriga, för driften vid övriga verk, för i första hand järnverk och cellulosafabriker samt sågverk samt anskaffning av virke planeras år från år. Sedan de planerade reparationerna genomförts under år 1921 kunde arbetet vid fabrikerna återupptagas från oktober 1921. Tillverkningen hade omedelbart kunnat återföras till och något över den på sin tid planerade produktionskapaciteten vid fabrikerna. Kostnaderna för vidtagna reparationer och kostnader för vidtagna rationaliseringar och reparationer höll sig någorlunda inom den angivna ramen, möjligen inom den angivna ramen av 200 000 kronor eller möjligen 250 000 kronor. Så småningom kunde också kunde också industrin i Sverige successivt återupptaga, successivt komma i, successivt bringas i normala gängor. Å andra sidan kan man konstatera att först svårigheterna under första världskriget och särskilt vid dess avveckling, vid dess slut, hade medfört betydande svårigheter för cellulosafabrikerna i hela landet. För att reparera detta låg det närmast till hands. Även för att nedbringa kostnaderna, tillverkningskostnaderna, låg det närmast till hands att utöka produktionen av de olika cellulosafabrikerna. Så skedde också, och samtidigt hade cellulosaindustrin började cellulosaindustrin att genomföras vid nya anläggningar i Finland. Finnarna hade här vid den fördelen gentemot Sverige att deras fabriker på så sätt byggdes nya och därmed också från början blev avsevärt större än de svenska fabriker som uppförts tidigare och som på den tiden hållits inom en relativt begränsad kapacitet. 10 000 till 30 000 årston. Punkt. Man hade över hela linjen en stark källning av hård konkurrens, särskilt då från de nya fabrikerna i Finland, men givetvis även från sådana fabriker, från de svenska fabriker som undan för undan kunnat öka sin produktion och på så sätt reducera sina tillverkningskostnader. En överblick över, eller vid så gott som varje sammanträde inom cellulosaföreningen. Svårigheter. För att bota på dessa svårigheter ökar, ja, det är en stryk igen. Den betydande produktionsökning som sålunda förekom såväl inom cellulosaindustrin i Sverige som icke minst i Finland medförde eller åstadkom en stark konkurrens mellan fabrikerna när det gällde försäljning av deras varor. Vid vissa tider marknaden var avsättningen varierade. Nej, för att komma över dessa svårigheter försökte man från tid till annan ena de olika fabrikerna om att begränsa sin produktion och höja sina priser. Sådana överenskommelser träffades från tid till annan, men å andra sidan kunde man klart konstatera att överenskommelser av denna art icke fullföljdes särskilt när frestande anbud inringning från utlandet. Punkt. Nu så stoppar vi ett litet slag. Svårigheterna med överproduktion inom cellulosaindustrin gjorde sig gällande såväl inom sulfatcellulosa, vid sulfatcellulosafabrikerna som framförallt inom sulfitcellulosaindustrin. Från tid till annan sökte man, som nämnt, åstadkomma prisöverenskommelser och överenskommelser om produktionsbegränsning. Mot slutet av 1920-talet hade tillväxten av tillkomsten av nya fabriker i Finland samt utvidgningar i Sverige föranlett en mycket stark överproduktion som i sin tur medförde en priskonkurrens mellan de olika fabrikerna som gick så långt att man praktiskt taget skänkte bort cellulosa, att man i vissa fall praktiskt taget skänkte bort cellulosa till priser som netto och jämnt täckte tillverkningskostnaden. I samband härmed sammankallades år 1930 en konferens i Köpenhamn mellan fabrikerna, mellan de olika fabrikernas representanter, och man enades härvid om att söka sammanföra samtliga fabrikanter i en grupp och inom vilken man sedan kunde diskutera under ett förtroenderåd inom vilket man sedan kunde diskutera de olika möjligheter för produktionsbegränsning och prisöverenskommelser. Det första sammanträdet hölls i Köpenhamn och flyttades sedermera över till Malmö. I Malmö bildades i början av 1930-talet, konstituerades i början av 1930-talet en sådan grupp som fick namnet SPS, Sulfite Pulp Suppliers. Och man överenskom, denna grupp stod under ledning av ett förtroenderåd, stod det här är det. Denna grupp stod under ledning av ett förtroenderåd med representanter denna grupp som gällde helt och hållet sulfitcellulosa och stod under ledning av ett förtroenderåd som sammanträdde från tid till annan beroende av förhållandena på marknaden. Förtroenderådet hade en gemensam sekreterare i konsul Torsten Lundgren som var verkställande direktör i Svenska Cellulosaföreningen. Jag blev på grund av mina tekniska förutsättningar invald i detta förtroenderåd för SPS och deltog mycket livligt i deras olika förhandlingar. Det är ingen tvekan om att tillkomsten av SPS i hög grad bidrog till en stabilisering av marknadsläget, såväl för sulfitcellulosa som en följd därav också för sulfatcellulosa. Avsikten var från början att man skulle söka undvika att fixera bestämda priser för de olika anläggningarna, men det visade sig i hög grad önskvärt att man även när det gällde prisfrågor sökte åstadkomma ett någorlunda resonabelt en någorlunda resonlig samverkan. Punkt. Förtroenderådet för SPS sammanträdde när anledningen därtill förelåg och sammankallades då av dess verkställande sekreterare, konsul Lundgren. Sammanträdena höll oss vanligen i Stockholm, Helsingfors eller Oslo. Men det förekom också sammanträde i Berlin, i Wien och i Berlin och i Wien och i Köpenhamn. En fördel med denna SPS-sammanslutning var att man lärde känna varandra och att när världskriget sedermera andra världskriget bröt ut, man kunde lättare komma till tals mellan de olika länderna, mellan tillverkarna i de olika länderna, även om världskriget medfört att själva sammanslutningen upplöstes. Punkt. Vi sätter punkt.
Mm.
Från min synpunkt, jag vet inte om jag ska hålla det här i jag-form på något vis.
Jag skriver ju Dr. Sundblad ändå, för jag kan ju inte skriva jag, om jag skriver.
Ja, det är bra det. Så som ledamot av förtroenderådet hade jag att särskilt handlägga frågor rörande de olika fabrikernas kapacitet och i vilken mån en beslutad produktionsinskränkning skulle beröra fabrikerna beroende av deras tillverkning och den efterfrågan som kunde föreligga på marknaden. I egenskap av ledamot av SPS förtroenderåd kom jag att i hög grad kunna utöva i viss grad kunna utöva inflytande såväl när det gällde produktionsinskränkning som bassapriserna i olika länder, framförallt i USA. Detta förhållande SPS upplöstes såsom nyss nämnt i samband med utbrottet av andra världskriget, som ju medförde avsevärda rubbningar mellan de olika, såväl i fråga om cellulosaleveranser och tillförsel av råvaror från andra, såväl i fråga om leveranser av cellulosa som beträffande övriga erforderliga råvaror. Punkt. Man kunde Det visade sig också att man omedelbart vid andra världskrigets utbrott infördes exportförbud för såväl cellulosa som trävaror, för att då statsmakterna gärna ville begagna dessa varor, ville begagna sig härav för och även kontrollera deras produktion och försäljningar. Nu sätter vi stopp.
Jaha.
Sedan, eller vid disponent Sundblads tillträde som verkställande direktör, fanns en hel rad frågor, en hel rad viktiga frågor som legat för bolagets utveckling, som legat olösta under föregående regim. Den första, bland dessa må i första hand nämnas exempelvis flottleden från Nianfors. Nianfors skogar hade legat praktiskt där, eller Nianfors, vid Nianfors fanns synnerligen förnämliga skogskomplex som dittills legat under ett tiotal år och mera legat orörda. Körvägen från Nianfors till Iggesund var så pass lång och att det icke lönade sig med en avverkning av dessa skogar. Tidigare hade man kunnat flotta virket från Nianfors, men detta hade upphört sedan bönderna i trakten opponerat sig med hänsyn till risken för att deras ägor skulle bli vattensjuka i samband med att flottleden kom till. Denna fråga löstes nu på ett synnerligen elegant sätt genom reglering av avloppet från Niansjöarna i en mellanliggande sjö, Holsjön, vilket kunde sålunda avverkas i Nianfors, flottas till Holsjön, och därifrån gick det med en liten kärrbana över åsen till Dellarna. Det förhållande att skogarna i Nianfors ålder kunde utnyttjas betydde mycket för bolaget. Och kunde även förmå då pågående statliga nödhjälpsarbeten, Norrlands statsarbete, att åtaga sig hälften av arbetet. Sedan har önskemålet om en järnvägsförbindelse till Iggesund hade länge varit aktuellt, och bolaget hade tecknat ett avsevärt belopp i Ostkustbanan för att åstadkomma detta. Emellertid hade man inte kunnat finansiera Ostkustbanan i dess helhet. I detta läge tecknade Ljusne Voxna och Bergvik Arla aktier i Ostkustbanan för motsvarande kostnaden för en bibana från Söderhamn över Stugsund till Bergvik, över Stugsund till Ljusne. Med detta exempel för ögonen kunde disponent Sundblad träffa en överenskommelse med Ostkustbanans chef major Lagergren, enligt vilken bolaget skulle teckna ytterligare 350 000 kronor i aktier i Ostkustbanan mot att banans styrelse åtog sig att bygga i förväg bygga bilbanan Hudiksvall i Iggesund. Detta innebar alltså så att bolaget skulle teckna 350 000 kronor, vilket skedde genom att man åtog sig leverans av slipers till hela bandelen Hudiksvall-Sundsvall samt dessutom leveranser av virke för stationer och bostäder till banan och jämte, och här kom ett grustag vid Iggesund som banan kastat sina ögon på och som man hittills vägrat upplåta med hänsyn till naturskönhetssynpunkter. Avtalet med Roskosbanan kom sålunda till redan under 1921 och bandelen kunde öppnas för trafik mot slutet av 1923. Sedan så var det lite mer. Här får de lov att laga. De här böckerna har varit urklockade för fotografering. Har vi stoppat nu?
Nej,
jag anställde så i första hand en överingenjör för cellulosafabrikerna. Överingenjör Aron Normell, Aron Normell utexaminerad från Chalmers tekniska högskola och som dittills varit föreståndare, varit chef för Kilafors. För kolugnarna i Kilafors. Ingenjör Romell var en mycket dugande ingenjör och han gjorde stora insatser för cellulosafabrikerna. Men lämnade tyvärr sin anställning 1926 för att övergå till Kramfors aktiebolag. Överingenjör Ormell efterträddes då av överingenjör Sundblad, en yngre bror till direktör Sundblad, som blev kvar till omkring 1945, varefter han övergick till konsulterande verksamhet. Ja, nu stoppar jag en stund. Nu börjar jag igen. Liften i cellulosafabrikerna och återupptogs efter reparationerna i början av oktober 1921. Och fabrikerna kunde då omedelbart uppdrivas till den ursprungliga kapaciteten, 12 000 ton för varje fabriken, som en kapacitet som snart blev överskreds. Den största och viktigaste åtgärd som förekom redan, till vilken initiativ togs redan 1941. Redan 1921 förstås. Mm. Var emellertid förvärvet för Iggesunds bruks förvärv av Strömbacka bruk. Strömbacka bruk hade när bolaget på sin tid köpte Iggesund avskilts av dåvarande chefen amiral Arvid Lindman av Strömbacka, Hedvigsfors och Moviken bildat Strömbacka bruks aktiebolag. Närmare redogörelse härför finns i en särskild promemoria. Nu stänger vi av en stund. Den vid de olika verken fortgick med goda resultat. Förutvarande disponenten Sörensen, som var en utomordentlig trävaruman med praktisk blick för trävarutillverkningen, erhöll ett årligt anslag såsom konsulterande för sågverksdriften. Tyvärr räckte detta i så länge, då han avled redan 1924. Så stänger vi Åstad igen. Disman Sörensen hann före sin avgång göra betydande insatser vid de olika sågverken. Vid de olika sågverken som moderniserades och där produktionen kunde öka i avsevärd omfattning. Iggesunds trävaror hade under alla år haft ett utomordentligt gott anseende på världsmarknaden, och detta kunde i viss grad tack vare Sörensens kunnighet, och detta förhållande kunde nu bibehållas på ett tillfredsställande sätt. Punkt och så ny rad. Och så stänger vi en stund. Övergången till elektrisk drift vid Håstaholmens sågverk hade redan tidigare blivit löst omkring år 1915-16. Men hela anläggningen moderniserades nu med elektrisk drift över hela linjen. Tack vare den tillkomna bandelen Hudiksvall-Iggesund kunde också sågavfallet fortsättningsvis transporteras järnvägsledes till Iggesund och blev då därigenom och fyllde därigenom det beräknade inskott av råvaror som behövdes för sulfatfabriken. Ja, nu väntar vi ett ögonblick igen. I övrigt fortgick driften normalt, men på grund av dels nybyggda fabriker i Finland och dels utökning av cellulosafabrikerna i Sverige försämrades marknadsläget för cellulosa i avsevärd grad. Vid årsskiftet 1929-30 förelåg ett betydande produktionsöverskott, och detta medförde i sin tur att priserna för cellulosa pressades ned till och under tillverkningskostnaden. Förhållandet medförde upprepade gånger överenskommelser om produktionsinskränkning och likartade priser över hela linjen, som visserligen fastställdes men tyvärr icke kunde innehållas. Punkt. Vid årsskiftet 1929-30 samlades representanter för samtliga sulfitfabriker i Europa, Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Österrike, Memelland. Det hette faktiskt Memelland på den tiden. Memelland till Köpenhamn och träffade där vid en preliminär överenskommelse som sedermera bekräftades vid ett möte i Malmö. Denna överenskommelse innebar att fabrikerna anslöt sig till en grupp kallad SPS, Sulfide Pulp Suppliers. Det har jag sagt förut visserligen, men det är bra att det kommer en gång till. Sen kan vi stryka det på lämpligt sätt.
Ja.
Salford Pulp Suppliers. Denna överenskommelse, eller denna grupp, leddes av ett förtroenderåd där Sverige hade 4 representanter, Finland 3, Norge 2 och de övriga länderna 1 eller 2. Ledningen för denna grupp sammanträdde från tid till annan beroende på marknadsläge och rådande förhållanden. Sekreterare i gruppen, men det har jag sagt.
Ja, vi har varit inne på det här.
Ja. Ja, jag kan upprepa det och så kan ni ta den i viljugan.
Ja, då.
Sekreterare i gruppen var konsul Torsten Lundgren, Svenska Cellulosaföreningens verkställande direktör. Som skötte sitt arbete på ett utomordentligt sätt. Personligen blev jag medlem av förtroenderådet, särskilt med hänsyn till att man ansåg att jag som tekniker borde kunna värdera de olika fabrikernas produkter och framförallt medverka vid beräkningen av produktionskapaciteter och i samband med produktionsinskränkningar. Inom sulfatcellulosaindustrin träffades ingen överenskommelse i likhet med SPS, men från tid till annan kom man här också överens om begränsningar i produktionen, och man modellerade sig i rätt stor utsträckning på SPS. Så som ledamot av förtroenderådet för SPS kom jag att i allt högre del medverka inom cellulosaföreningen i de olika åtgärder av gemensam natur som ifrågasattes. Jag blev också i samband härmed successivt vice ordförande i föreningen. Samtidigt, till en början var direktör Torsten Hernold, chefen för cellulosabolaget, ordförande, och jag hade ett mycket gott samarbete med honom. Vid regleringen av olika gemensamma frågor. Sammanslutningen SPS fortsatte sin verksamhet under hela 1930-talet, och den upphörde först i och med det andra världskrigets utbrott. Jag hade i samband med SPS, men jag fick i samband med SPS en rad uppdrag inom cellulosaföreningen, och jag kom så småningom att i avsevärd grad ledades för dess olika organisations, dess olika frågor. Nu stryker vi en stund.
Ja.
Efter utbrottet av andra världskriget hade vi ganska livliga förbindelser med Tyskland. Tyskland var vid denna tid den stora köparen av cellulosa, och deras inköp gällde i första hand silkescellulosa för silkescellulosa. Bland annat ordnades sammanträden med våra tyska köpare i Dresden, och vid detta sammanträde kunde vi placera betydande kvantiteter svensk cellulosa i Tyskland. Så småningom blev man emellertid missnöjd med det förhållande att tyskarna den huvudprodukt som tyskarna önskade erhålla var silkescellulosa, som icke tillverkades, som endast tillverkades av ett fåtal fabriker, vilka i sin tur klagade över att, vilka därför klagade över att det icke i tillräcklig omfattning fick deltaga i de tyska leveranserna. Nu stänger vi omstånd. Under 1920-talet fortgick driften vid fabrikerna i normal omfattning, och vi kunde successivt genom insättande av nya kokare och genom modernisering i sulfatåtervinningen öka vår produktionskapacitet i avsevärd grad. Detta framgår också av de tillverkningstablåer som bifogas. De ska komma.
Ja, just det.
I övrigt stänger vi Årstad. I Digesund efter cellulosafabrikernas tillkomst blev järnverket i Digesund en mera sekundär anläggning, men vi kunde dock genom samverkan med exempelvis Dannemora industrierna reglera tillgång och priser på ballonjärn, vilket var vilket innebar en någorlunda hygglig avkastning på det tillverkade järnet. På samma sätt tillverkade vi så kallat bunkstål för Indien, bunkstål och Lancashirejärn som skeppades till Indien. Nu så stoppar vi en stund igen. I samband med fabriksbygget, men den får ni pillra in på.
Ja, ja.
I samband med uppförande av fabriken vid Digesund anlades också en kaj för lossning av ankommande råvaror, lagersalt, kalksten och stenkol. Vid denna en automatisk linbana för ankommande gods lossades i vagnar som med en automatisk linbana fördes runt fabriksområdet och tömde sitt innehåll på förutbestämda punkter. Ja, nu sätter vi en punkt igen. Banan fungerade mycket tillfredsställande och tjänstgjorde och trodde ha tjänstgjort fram till 1955, till omkring 1955 eller 1960. På samma sätt uppfördes också en särskild bana för upptagning och uppläggning av massaved. Det något som skedde med hjälp av så kallade kabelkranar. Man kan nog säga att fabrikerna blev väl försedes med automatiska lossningsanordningar. Automatiska lossningsanordningar som fungerade i hög grad som fungerade tillfredsställande under alla dessa år. Jaha, det var det som stod. Till arbetarna vid cellulosafabrikerna, vid såväl cellulosafabriker och järnverk som sågverket, var det allra bästa. Sågverket leddes av förvaltaren Henrik Palmborg, som var chef för samtliga bolagets olika sågverk, vilka så småningom kunde koncentreras till Iggesund, eller till Hudiksvall. Palmborg var en utomordentligt kunnig och duglig industriledare. Bland annat hans arbetare vid de olika verken hade en klar och obestridd respekt för honom och hans omdöme. Och det förekom praktiskt taget icke att vi vid avtalsförhandlingar behövde anlita våra huvudorganisationer när Palmborg var med. Vid cellulosafabrikerna var förhållandet till arbetarna relativt, trots att det under Dispens Nilssons tid blivit i hög grad kommunistinspirerade, var det förhållandet till arbetarna det allra bästa. Och vi hade visserligen under 1920-talet ett par okända strejker som emellertid kunde biläggas på relativt kort tid. Efter tillkomsten av avtalslagen 1930, efter tillkomsten av avtalslagen 1930 blev förhållandena avgjort bättre. Och vi hade 1931-32 års krisförhållanden på marknaderna i Sverige och utlandet ledde till en strejk vid cellulosafabrikerna år 1932, som varade länge, till slutet av augusti samma år, och där arbetsgivarna kunde genomdriva sina villkor praktiskt taget över hela linjen. Däremot, vi skulle ha sagt förut, år 1928 gjordes försök från arbetsledningen vid cellulosafabrikerna i landet att i viss grad reducera lönerna. Dessa försök ledde till en långvarig strejk till en cirka 3 månaders strejk under 1928, som bilades först, jag tror i maj månad. Men nu ska vi ta ur den här sen.
Ja.
Sätter tråktecken på tiden.
Mm.
Men efter strejken 1932, då arbetsgivarnas villkor praktiskt taget alltid godkändes över hela linjen, har icke någon ny arbetskonflikt förekommit vid Iggesund. Förhållandet mellan arbetare och arbetsgivare har hela tiden varit gott och så småningom förbättrats i avsevärd grad. År 1900, i slutet på 1920-talet, eller var det i början av 1930-talet? I början av 1930-talet gjorde det för Sundblad ett försök att sammankalla de arbetare som så ville till ett möte vid vilket han lämnade fullständiga redogörelser för bolagets ställning och det förslag till utbyggnad och dylikt som förelåg. Detta försök, som kan sägas vara en föregångare till vad kallas de avtals föregångare till
företagsnämnder kanske? Eller?
Till företagsnämnder, det är riktigt. Föregångare till senare tiders företagsnämnder var mycket framgångsrikt. Och arbetarna och upprepade sedermera år från år ända till företagsnämnderna till KH. Företagsnämnderna visade sig vid Iggesund vara mycket intresserade av företaget och dess verksamhet och det gjorde en obestridligt god insats till förmån för den samverkan mellan arbetsgivare och arbetare som är så önskvärd. Under 1920-talet kunde produktionen vid fabrikerna successivt ökas så som framgår av bilagda, jag tror jag har sagt också, bilagda tablå. Men sedermera, eller ja, det hoppas jag att det har glömt, det ska vi ta med. När priserna föll då, på grund av den ökade konkurrensen, vilket i sin tur föranledde, vilket som tidigare nämnt, föranledde tillkomsten av SPS, fanns fortsättningsvis, eller var det fortsättningsvis svårt att avsätta icke endast sulfitcellulosan utan även sulfatcellulosan. Vid Iggesund införa en ny produkt på cellulosamarknaden som var av mycket stor betydelse. Vid fabrikerna hade man tidigare haft för avsikt att bleka cellulosa, men detta projekt hade då övergivits på grund av ekonomiska skäl och därför att fabrikerna vore byggda för stark cellulosa, för stark oblekt cellulosa. Punkt. Emellertid beslöt direktör Sjöblad att jag vill inte att jag ska komma med mitt namn så ofta. Emellertid för att kunna avsätta vår sulfatmassa för att kunna avsätta vår sulfatmassa genomförde vi införde vi en ny produkt, en halvblekt sulfatcellulosa som lämnade ett väsentligt ljusare papper och som samtidigt också var väl så stark som den gamla cellulosan. Vi vore ändå till en början under 10 års tid ensamma om denna kvalitet och den medförde en livlig efterfrågan och vi lyckades därigenom kunna hålla konkurrensen stången och avsätta vår produktion praktiskt taget helt och hållet. år 1900, omkring 1935, 34 eller 35, omkring 1934, försökte vi på samma sätt att tillverka en halvblekt sulfitbassa, som också, som den halvblekta sulfatbassan benämndes X och blev mycket välkänd och blev god avsättning. Den halvblekta sulfitbassan rubricerades med namnet, eller för den halvblekta sulfitcellulosan genomförde vi beteckningen linnen med hänsyn till dess ljusa färg. Denna bassa blev likaledes mycket omtyckt och under 1930-talet kunde vi avsätta större del, en mycket, mycket stor del av vår produktion i form av halvblekt sulfit respektive halvblekt sulfatbassa. Av halvblekta bassor, sulfat respektive sulfitbassa. Ja, det där skulle vi nu, det är rätt intressant att nu efteråt konstatera att den halvblekta sulfatmassan från, så småningom blev en ny eller blev en pionjärkvalitet på marknaden, och att man i stor utsträckning i de tidningspapperstillverkningen övergick till användning av halvblekt sulfatmassa istället för sulfitmassa såsom tillsats till slipmassan. Nu kan vi stänga ordet. Nu sitter på marknaden för såväl sulfat som sulfitmassa har under årens lopp varierat i avsevärd grad. Tidvis har massan varit mycket begärlig och betalats med höga priser. Tidvis har det funnits ett överskott på marknaden som föranlett betydande prisnedsättningar och svårigheter för fabrikerna. I stort sett måste man dock konstatera att cellulosatillverkningen varit av mycket stor betydelse för våra skogar och deras utveckling. Har du stegen en stor?
Ja.
Det är av stort intresse att fastslå att det var först vid det av direktör Sundblad konstruerade cellulosafabrikerna som man kunde på ett rationellt sätt tillgodogöra värmet från de utlösta substanserna vid återvinningen av lutarna. Detta system med återvinning av värme tillämpades av direktör Sundblad vid samtliga de av honom uppförda fabrikerna och där man placerade ångpannor efter de roterande solugnarna. Sundblads tanke var att en viss torrdestillation måste föregå förbränningen och att man därför och han installerade därför tills vidare de så kallade roterande solugnarna i Amerika hade man emellertid upptagit idén om värmeåtervinning vid lutförbränningen, och detta ledde där till en konstruktion av ingenjören Tomlinson av ångpannor som eldades direkt med den indunstade avloppsluten. Man torde kunna säga att den Sandberg-Sundbladska värmeåtervinningen kompletterades och utbyggdes på ett mer fullständigt sätt i USA genom Tomlinson-ugnarna. Dessa Tomlinson-ugnar har sedermera successivt förbättrats och är nu basen för lutåtervinningen i sulfatanläggningarna, sulfatfabrikerna. Man kan säga att år 1920, att och det år 1930, att man kan säga att år 1930 betecknar en milstolpe i utvecklingen från att åren 1925 till 30 betecknar en milstolpe i utvecklingen för tillgodogörande av den utlösta substansens förbränningsvärde. Men att 1935 till 1940, men att Tomlinson-ugnarna från och med år 1935 var i mycket hög grad kompletterat den ursprungliga tanken på värmeåtervinning vid lutförbränningen. Ja, det var inte så lite.
Nej.
Redan under första världskriget hade man försökt sig på att i viss utsträckning använda cellulosa såsom kreatursfoder, dock utan stor framgång. När andra världskriget utbröt hade man inom jordbruket i Sverige den oturen att åren 1941 och 1942 var utomordentligt kalla, och detta sin tur föranledde dels foderbrist och nedslaktning av kreatur, men man lyckades samtidigt framställa cellulosa som i form av kreatursfoder kunde nå dubbla ändamål. Dels att uppehålla fabrikationen, tillverkningen vid cellulosafabrikerna, men också att på så sätt hålla vår kreatursstam vid liv. Redan före andra världskriget hade vi vid Iggesund gjort försök i denna riktning, och så var också fallet vid slutet av första världskriget. Redan vid slutet av första världskriget hade vi vid Iggesund gjort försök i denna riktning. När andra världskriget utbröt ville man från statsmakternas sida att cellulosaindustrin skulle i allt större utsträckning söka genom nedkokning av cellulosan åstadkomma större utbyte av sprit vid sulfitfabrikerna och på så sätt få fram ett motorbränsle för försvaret, i första hand för försvaret. Jag tillkallades av finansministern för diskussion i denna fråga, och vi konfererade här om och lyckades, och detta ledde i sin tur till att vi i samråd med en skicklig konstruktör kunde tillverka sönderdelningsapparater för cellulosa som sedan distribuerades i säckar över landet. Cellulosa, vår svenska cellulosaindustri kunde på detta sätt under åren 1941-44 åstadkomma eller framställa över 1 miljon ton sulfitcellulosa. Sulfitcellulosa och delvis också sulfatcellulosa såsom kreatursfoder. Tack vare detta förhållande kunde man uppehålla den svenska kreatursstocken och man vann även man vann ju på så sätt för en möjligheter att hålla cellulosafabrikerna igång i relativt stor omfattning. Vid Iggesund tillverkade vi sammanlagt cirka så många ton, jag måste sätta stil, fodercellulosa, och vi tror det har varit en av de största tillverkarna i landet. Jag hade i uppdrag av cellulosaföreningen att träffa överenskommelser med statsmakterna, i första hand då livsmedelskommissionen, om kvantiteter och priser för cellulosafoder. Man kan efteråt säga att våra skogar och deras produkter under världskriget på alla sätt hjälpte oss. I första hand givetvis med trä för våra bostäder, i andra hand eller samt men också med foder för våra kreaturfoder och på så sätt med foder för våra kreatur. Och på så sätt rädda vår kreatursstock. Men nej, det har jag sagt någon för. Så vi ska säga, och på så sätt icke endast ge oss hus och ge oss bostäder, utan också livsmedel och kläder i form av silkescellulosa. Vill man här till lägga sulfitspritens fördelar såsom dryckesvara, kan man säga att vi praktiskt taget helt livnärde oss av trä. Av skogens produkter. Ja, nu tycker jag att du ska...